Sveriges Radio. Verkligheten.
De har hittat någonting i mitt öga. Jag ser ingenting på ögat nu. Och de vet inte vad det är.
Alex är i Australien för att jobba och resa runt. Planen är att stanna åtminstone ett år. Men Alex blir sjuk. Och en dag, när han vaknar, ser han inte längre på vänster öga.
Jag liksom stor, verkligen skrik, gråter. Det var en blandning mellan att jag höll på att svimma och pulsen var liksom 400. Jag ville kräkas, jag grät, jag ville därifrån.
Det visar sig att en parasit tagit sig in i Alex öga och den håller på att äta upp hans synnerv.
Så var den fortfarande aktiv, och ju längre den var aktiv ju mindre syn kommer jag kvar när den blir inaktiv.
Läkarna jobbar mot klockan och Alex dödsångest kryper allt närmare.
Den här känslan av att jag inte kanske överlever det här. Det är någonting man inte riktigt är värd, man är liksom inte riktigt redo att tackla som nyfyllen 20-åring som fortfarande har haft den här känslan av att man är odödlig.
Du lyssnar på Verkligheten i P3. Jag heter Elin van Vrikt och det här är Alex berättelse.
Det var jättemånga som bara, men jag ska åka och säsonga i Frankrike och bara åka skidor och ha det bra ett år. Eller jag ska åka till USA och fixa jobb där istället. Så det var några som stannade. Det var några som direkt sökte vidare och började plugga till hösten. Men jag var helt inställd på att jag skulle till Australien.
Det är juni 2015 och ovanligt hett i skärgårdsstaden Västervik i Småland. När Alex och hans kompisar tar studenten. Nu börjar livet och hela världen öppnar sig. Redan länge har Alex planerat den långa resan till andra sidan jorden.
Jag har en storebror som gjorde exakt samma resa. Och efter att han kom tillbaka, han är 3 år äldre. Och efter att han kom tillbaka så var det, och han berättade om allting han hade upplevt och allt han hade gjort, så var det liksom bara, shit, det där låter ju skithäftigt, det där vill jag också göra. Så då bestämde jag mig väl egentligen efter att jag fick höra alla liksom upplevelser som man har fått att, amen, när jag tar studenten då ska jag också till Australien.
Alex har bestämt sig för att göra en liknande resa som sin bror gjorde 3 år tidigare. Han ska åka iväg för att jobba på en farm. En farm någonstans i buschen i Australien.
Och det är just det här cowboylivet som inte är bara för show liksom, utan att det är, du har liksom, ja, men du ska valla så där 1500 kossor idag. Beroende på vad som händer och vad de ska, så ja, ibland är det helt enkelt mest praktiskt att ta en häst. Och det bara lät så himla häftigt.
Alex ska åka iväg genom ett företag han hittat på nätet. Företaget fungerar som en slags arbetsförmedling som parar ihop arbetare med olika gårdar som behöver arbetskraft. Och genom företaget ordnas också en kurs för att de som anmält sig ska lära sig om livet på bondgården bland får och kor innan de beger sig till själva farmen de sen ska jobba på.
Jag hade tidigare bara jobbat på industrier, på sommarjobb och liknande. Så det var någonting väldigt exotiskt med att arbeta med djur så nära, som även lockade. Jag hade inte så mycket relevant erfarenhet i bagaget överhuvudtaget. Men det var lite det. Det var en del av skärmen.
Så kommer den efterlängtade dagen i början av september. Biljetten är bokad. Alex har köpt en riktig backpackväska som han packat noggrant med allt som han kan tänkas behöva under sitt äventyr. Hans föräldrar kör honom till flygplatsen.
Jag hade en overklig känsla av oh, det händer nu. Det är liksom, det är på riktigt. Jag har väntat och längtat till den här dagen så himla länge. Det känns inte verkligt att det äntligen är dagen jag åker. Det finns en bild som min pappa tog när jag står och säger hej då till min morsa. Och jag ser inte speciellt glad ut. Jag var så himla uppspelt. Så att jag visste liksom inte vad jag riktigt skulle göra med känslan riktigt.
Här börjar en lång resa. Två mellanlandningar. Först i Frankfurt och sen i Singapore. Slutligen landar Alex i Brisbane tidigt på morgonen. 27 timmar efter att han kramat sin mamma hej då, där på Arlanda flygplats. Han har inte sovit en blund på planet och känner sig jetlaggad, men är ändå lättad över att äntligen vara framme. Efter pass- och visumkontroll ber tullen alla ställa sig på rad medan en hund snusar på dem i tur och ordning.
Det var liksom, ja, men det är inget konstigt med det. Det är liksom, ja, men man har ju hört att Australien är väldigt hårda med sina tullar. Fair enough. Vad jag inte förväntade mig var att hunden skulle stanna, ge liksom så här, titta mig i ögonen, ge mig ett singulärt woof och sen gå vidare. Och då blev jag ivägdragen, men det kom två långa breda män som sa, nu följer du med här. Och så blev jag inlåst, men liksom inkörd i ett rum där de kort och gott gick igenom allting som jag tog med. Båda två männen var alltså muskulösa, långa och väldigt seriösa. Och efter att de hade plockat igenom och liksom så här rivit ut allting som jag hade ur min jättevälplanerade backpackväska, så liksom så här sa den ner till en annan bara, ja, kan inte hitta någonting. Då vågade jag pipa ut mig liksom, ja, så vad var det ni letade efter? Frukt. Man får absolut inte ta med sig frukt eller alltså mat i ren allmänhet in i Australien. Så det där var ju inte en knarkhund. Det var en frukthund. Men det kände de inte att de ville så här berätta innan. All form av kött eller frukt kan dra med sig parasiter eller liksom så här, men olika typer av flugor och sånt som inte kommer från Australien. Och det är dåligt för ekosystemet och sånt. Så det är de väldigt hårda med.
Alex kommer äntligen igenom hela securityn utan att bli haffad av fruktpolisen. Och väl ute är han lättad då han ser en man stå med en skylt med företagets namn på. Företaget han anmält sig till som farmarbetare.
Jag kommer fram till honom och liksom bara, tja, jag är jättelägad, jag ber om ursäkt för att jag blev lite sen. Jag blev knarkhund, stopp, fruktad. Där och de bara, ja, okej, men det är lugnt. Och började gå igenom listan som de hade och jag stod inte med på listan.
Det visar sig att Alex blivit registrerad i nästa veckas upphämtning och det går inte att ändra.
Så de körde därifrån utan mig. Och sen fick jag första upplevelsen av, ah, skit också. Var ska jag bo ikväll? Den här känslan av att nu ska jag fånga världen och flaxa med mina egna vingar, den försvann ganska fort när skit började gå åt helvete.
Alex får hjälp av en kille som sitter i kassan i en mobilbutik på flygplatsen. Han hjälper honom installera ett australiensiskt simkort och tipsar honom om ett bra hostel i Brisbane.
Brisbane är en härlig kombination mellan enorm storstad men mycket liksom så här stora vackra parker med sandstränder liksom nästan överallt. Så det är en fantastiskt vacker stad.
I en vecka bor Alex i en sovsal med 12 andra personer, lever backpackerliv och upptäcker Brisbane medan han väntar på att det riktiga cowboylivet ska börja. Efter att en vecka passerat blir Alex äntligen upplockad av en fullproppad minibuss som kör 2 timmar norrut från Brisbane.
Vi har 2 fyllda minibussar. Därav, det har delats upp i 2 grupper. Därav ena gruppen är enbart tyskar och den andra gruppen är blandat. Vi åker iväg till en turistort där det är meningen att vi ska ha lite tid och ett par dagar att komma ifrån vår jetlag.
Dagarna går snabbt och snart är det dags att åka igen. Semesterlivet ska bytas ut mot hårt arbete. Än en gång kommer minibussarna och plockar upp dem. Tyskarna i en buss och resten i andra.
Denna gång så åkte vi ett par timmar mer än vad vi hade gjort tidigare. Så vi spenderade ganska lång tid i den bussen. Och då kom vi, ska inte säga ute i buschen. Men vi var i utkanten av vad man skulle kalla buschen. Det är fortfarande så att det var en och en halv timme till närmsta stad. Men det är relativt kort. Så det var fortfarande centralt nog att man kunde ringa folk med sin vanliga mobil och inte behövde satellittelefon.
Alex och de andra har kommit till träningsfarmen. Det är här de ska lära sig hur arbetet på en bondgård i Australien går till.
Någon dag skulle vi valla kossor med hästar, någon dag skulle vi valla kossor med motorcyklar och ja. Någon härlig dag så skulle vi skulle helt enkelt lära oss att sortera upp kossorna och tjurarna. Därav de yngre tjurarna skulle kastreras, som var lite av en upplevelse.
Efter en vecka anses de upplärda och det är dags för alla att åka iväg till de farmer de ska arbeta på. Alex och 2 andra svenskar blir tilldelade samma farm. De åker buss 7 timmar norrut från Brisbane.
Där kom vi till en liten stad med ett par, det var väl ett par 100 invånare. Det fanns en bar, restaurang, hostel, minns jag. Och sen så fanns det precis på andra sidan vägen en filmbutik som fortfarande hade VHS. Men utöver det så var det, det fanns liksom inte så värst mycket där.
I den lilla staden möter bonden Ed upp Alex och de andra 2 svenskarna. Och de hoppar in i hans pickup.
Från den här lilla staden var det ytterligare 3 timmar rakt in i landet. Så då var vi verkligen i buschen liksom. Det närmsta till öken som man kan komma utan att enbart ha sand. Det är ganska platt. Det är ganska lite vegetation på de flesta ställena. Och en väldigt massa kängurus överallt.
Huset som Alex och de andra svenskarna ska bo i på farmen är stort och nybyggt, men obebott.
En av de första grejerna som vi märkte när vi kom till bakgården var att när vi tog de första stegen på baksidan så var det en hel del rörelse i gräset. Majoriteten av rörelsen kunde vi sen, liksom, det här är ofarliga ormar, vi behöver inte göra någonting åt dem. Men sen så hittade vi en brown snake som är jättefarlig. Vi fick höra att en brown snake, om du blir biten av den, speciellt de yngre, så är du död om du inte får motgift på strax över en timme. Närmsta sjukhus var 3 timmar bort. Så det blev ju ganska fort att vi hittade diverse långa pinnar och kastade sten på den tills den helt enkelt inte rörde sig längre. Så det blev en hel del ormdödande och spindelborttagande de första dagarna.
Farmen som Alex kommit till är en fårfarm. En enorm farm på 55 000 hektar med 20 000 får.
Vi gick upp någonstans 6 på morgonen. Vi käkade en rejäl frukost och sen så hade vi, nu vet jag inte vad det svenska ordet för det, men paddock. En inhägnad område för alla får, trots att det var väldigt många, så är de uppdelade liksom i olika områden. Därav vi helt enkelt valde en grupp med får för den dagen, och sen så fick vi in dem i ett lite mindre område för att vaccinera dem. Så vi hade liksom ett nästan rullband där vi satte fåren på rygg, och sen så hade vi en person som höll i benen och en person som sprutade ner vaccin i munnen på dem, och sen så lät vi dem springa iväg. Och det var egentligen den enda uppgiften jag hade. Jag minns ganska tydligt att första dagen så fick vi en liten genomgång av den här bonden, av liksom området som vi skulle jobba på. Det var en lite större kulle mitt på gården som han körde upp oss till och förklarade helt enkelt att ja, ni ser stolpen långt bort i horisonten där borta, där slutar det och den börjar, och så pekar han åt liksom helt motsatt håll och det är nästan lika långt. Alltså att säga att det är x många tusen hektar, det säger den inte så mycket i huvudet, men när man faktiskt var där och han förklarade att amen, det slutar där borta, det börjar där borta och det är två olika håll på horisonten, då får man en lite mer perspektiv av att okej, vi ska vaccinera varenda får på den här farmen. Det här kommer ta ett tag.
Men Alex hinner bara jobba en vecka, så börjar han känna sig lite hängig.
Jag gick upp som vanligt och liksom förklarade att amen, jag mår inte bra idag. Om det inte är så mycket att göra då, så hade jag väldigt gärna gått och lagt mig igen. Och då var det helt enkelt, amen, det är en lugnare dag idag, du kan gå och lägga dig. I med det så tog jag temperaturen på mig själv och då var det typ 39,5 någonting. Så jag var rejält sjuk. Efter ytterligare en dag av förhöjd feber så blev jag inkörd till sjukhuset av Ed. Speciellt om jag hade blivit sämre så är det plötsligt väldigt långt att åka. Så då var de ganska snabba med att köra mig dit. Och väl där så får jag reda på att mjälte och njure var förstorad. Jag var enormt liksom uttorkad och kroppen i ren allmänhet mådde ingen vidare. Så jag sattes direkt på dropp och blev röntgad och liksom träffade väldigt mycket folk liksom direkt.
Det visar sig att Alex fått körtelfeber.
Det är inte farligt om du är liksom frisk i allmänhet, men du blir väldigt, väldigt sjuk. Mitt på dagarna och på kvällarna när febern var som högst, då hade jag ju liksom 40-41 graders feber. Så det var, jag ska vara helt ärlig, jag minns inte mycket av dagarna. Allting är lite av en feberdröm.
Alex är inlagd på sjukhuset i 5 dagar innan han börjar må bättre igen och blir utskriven. Och lite senare samma dag blir han upphämtad av Ed. Alex hoppar in i pickupen och de börjar den 3 timmar långa bilfärden mot farmen.
Väl på vägen ut dit så liksom förklarar han läget att ja, nästa gång jag ska köra tillbaka till stan för att liksom köpa grejer, då kommer du följa med och då kommer jag lämna det där helt enkelt. Det var väldigt tråkigt att han inte hade sagt någonting.
Bonden Ed berättar att han hittat en ersättare. Alex får sparken, men tvingas befinna sig på farmen ytterligare 3 dagar, tills Ed ska in och handla igen.
Jag packade mina grejer och sen så var det en ganska jobbig 3 timmars liksom bilresa tillbaka till stan. Så då var jag liksom igen på ruta 1, kändes det som. Jag var ännu en gång i den här situationen av att Jag är på ett nytt ställe som jag egentligen inte känner till. Och jag har ingenstans att sova för natten. Det närmsta till hem jag hade vid det här laget var väl egentligen Brisbane. Så jag började titta på liksom så här, okej, men när går nästa buss till Brisbane? Vilket var ett par dagar senare. Så jag betalade för ett rum på den här hostel, hotell, bar, restaurang stället i stan. Och sen så, ja, helt enkelt höll jag ut där i 3 dagar innan jag tog bussen tillbaka till Brisbane.
Efter 7 timmars bussfärd är Alex tillbaka i Brisbane igen och checkar in på samma hostel som han bott på tidigare. Några av dem han träffat tidigare är fortfarande kvar och hostellet är det närmaste ett hem han kan komma just nu. Han är i kontakt med företaget för att försöka hitta en lösning. Men de kan inte hitta någon farm till Alex. Och sen tar det bara en dryg vecka. Och då börjar något konstigt hända med Alex vänstra öga.
Jag fick flimmer i ett av ögonen. Det oroade mig inte så mycket till en början. För jag har haft migrän. Och då har jag liksom, då får man lite samma sak, så här, ögonflimmer. Men vad som började oroa mig var att dels så blev området med flimmer större och sen fick jag aldrig migrän. Det var liksom enbart det och det försvann inte. Och efter 3 dagar så såg jag nästan ingenting på det ögat och då var det väl, det var ju ungefär då som jag, okej, men nu måste jag faktiskt kolla upp där.
Sent på kvällen promenerar Alex till närmaste sjukhus.
Redan personen i kassan blev liksom, oj, det här lät väldigt allvarligt. Och liksom direkt ropade på en doktor och jag blev direkt undersökt. Och liksom, okej, men hur många kan du läsa översta raden på tavlan? Därav svaret blev, jag ser inte tavlan.
Läkare börjar genast ta prover och undersöker Alex noggrant.
Redan morgonen därpå så fick jag reda på att jag har en klump med vävnad på min synnerv och de vet inte vad det är. Så det var obehagligt. Det var ett jävligt jobbigt samtal till mina föräldrar som redan hade varit jätteoroliga att jag hade blivit liksom inlagd på sjukhuset. Men det var lite jobbigare att ringa och förklara att de har hittat någonting i mitt öga. Jag ser ingenting på ögat nu och de vet inte vad det är. Jag hade väldigt liksom väldigt duktiga doktorer som jag hela tiden var i kontakt med. Men det hjälpte inte riktigt när de liksom förklarade att amen, idag söker vi efter det här, idag söker vi efter det här. När man sen i efterhand, när de går, kan googla på symptomen och se att bara fan, det här blir jag blind av. Eller det här kommer jag nog inte överleva. Eller liksom den här känslan av att jag inte kanske överlever det här. Det är någonting man inte riktigt är redo att tackla som nyfyllen 20-åring som fortfarande har haft den här känslan av att man är odödlig. Så är det en ganska jobbig, den ganska jobbig känslan att behöva hantera.
Testerna fortsätter. Läkarna vet fortfarande inte vad klumpen på synnerven är. Och i samma veva går Alex nålfobi i taket.
Jag fick nya, liksom, var tvungen att ta nya blodprov 3 gånger om dagen och 1 gång mitt i natten. Så jag blev ju väckt varje natt av ett stick i armen. Jag ryser bara jag tänker på det.
Men den 5:e dagen tror sig läkarna kanske veta vad det är.
De hade en teori om att det var en parasit i ögat. Men enda sättet att egentligen bekräfta om det är den eller inte är att ta ett prov direkt ur den här vävnaden. Och det finns bara ett sätt att göra det. Och det är med en spruta i ögat. Och så förklarar de även att och för att det inte ska bli några infektioner av den sprutan så tar de en till spruta efteråt med antibiotika i ögat.
Den åttonde dagen på kvällen får Alex veta att de bokat en tid för ingreppet följande dag. Alex sover inte en blund. Följande morgon blir han körd i rullstol till en sal i en annan del av sjukhuset.
Men då, jag klarade inte av det. Jag, det var en blandning med att jag liksom stor, verkligen skrikgråter på den här doktorn att alltså, jag klarar det inte. Jag ser sprutan härifrån, jag dör hellre. Jag blev ju liksom hysterisk. Kroppen ville inte. Det var en blandning mellan att jag höll på att svimma och pulsen var i liksom 400. Jag ville kräkas, jag grät, jag ville därifrån. Så kom han överens om bara, okej då, det här kommer nog inte gå. Och då blev jag nedsövd.
Alex vaknar upp med en piratlapp över ögat. Och när han återhämtat sig lite blir han kallad till läkarens kontor.
Han kom in genom dörren bakom mig. Och han var, ska inte säga bra humör, men han kändes inte lika nedslagen som han ofta annars var när han behövde ge dåliga nyheter. Och sen helt enkelt kallt förklarade vad det de har bekräftat. Att det var den här parasiten.
Parasiten som tagit sig in i Alex öga kallas toxoplasma. Det är en vanlig parasit, men den som har nedsatt immunförsvar kan få allvarliga symptom. Parasiten lever i och sprids framförallt av katter. Men människor kan smittas, till exempel genom att äta otillräckligt behandlat kött som innehåller toxoplasma, eller vid kontakt med just kattavföring. Och då kan den sätta sig i olika inre organ, eller som i Alex fall, i ögat.
Det är helt enkelt en parasit som lever på min synnerv och långsamt äter upp den. Det stadiet det var i då så var den fortfarande aktiv och ju längre den var aktiv ju mindre syn kommer jag kvar när den blir inaktiv.
Exakt hur eller varifrån Alex fått parasiten vet han inte. Alex får starka mediciner han ska äta regelbundet för att få parasiten att bli inaktiv och blir utskriven.
Jag fick min frihet tillbaka, om man ska säga, med den lilla parentesen att du måste komma tillbaka och ta blodprov varje dag.
Redan efter en vecka märker de att parasiten börjar bli mindre och mindre aktiv. Från att ge blodprov varje dag behöver han bara komma in varannan dag och så småningom bara var tredje och var fjärde dag.
Jag hade kommit till det steget att jag bara behövde ta blodprov en gång i veckan. Jag började se ljuset i tunneln. Det ledde till att jag började boka upp saker som jag skulle göra. Liksom. Så jag bokade liksom en seglingsresa från Sydney till Cairns och jag började boka upp aktiviteter liksom, för att göra, liksom, upptäcka Australien mer. Som var min plan från första början. Men det var i slutet av den veckan som den sista sparken i magen kom. Och det var just att jag kommer behöva ta den här medicinen lång tid framöver. Och även om jag bara behöver ta liksom det här blodprovet en gång i veckan. Det finns liksom inte så många sjukhus i Australien som kan ta den här typen av blodprov. Och gör jag det inte så riskerar jag liksom att någonting kan gå väldigt, väldigt fel. i klartext så sa min doktor att det är dags för dig att åka hem.
Alex kommer hem till Sverige och fortsätter sin medicinering här. Och efter 3 månader behöver han inte ta någon medicin längre. Det har idag gått 6 år sedan Alex åkte iväg på det som skulle bli det stora äventyret i Australien. Och parasiten, ja, den finns kvar än idag.
Parasiten är kvar i mitt öga. Den är inaktiv nu, men kan bli aktiv så fort jag får nedsatt immunförsvar egentligen. Det är över på så sätt att jag behöver inte ta den här medicinen längre. Och jag behöver liksom inte oroa mig så värst mycket över att någonting kan gå fel om jag inte går in till sjukhuset och testar mig liksom. Så det är väl den hemska delen av det över. Nu är det mest lära sig att leva med det.
Alex ser fortfarande väldigt dåligt på vänster öga. Han har inget djupseende, har svårt att fokusera och delar av synfältet ser han inget på.
Det är mycket små grejer som jag har lärt mig att göra annorlunda. Ett praktexempel liksom, när jag sätter ner glas på bord och liknande, är bordet enfärgat som bordet jag har framför mig, men då sätter jag ut lillfingret under koppen så att jag känner vad bordet är först innan jag sticker ner det, för i sådana fall ja, slår jag väldigt mycket på glas och sånt. Och raka mig är jag inget vidare på, för jag ser ju liksom ingenting när man försöker titta i spegeln. Ja, det är svårt att se de här detaljerna. Men det har jag ju som tur en sambo som kan kolla åt mig.
Men vad kan hända då om du blir sjuk? Alltså om du får nedsatt immunförsvar?
Då kan den bli aktiv igen helt enkelt. Och då blir det samma procedur igen.
Alex har accepterat att han har en sovande parasit i ögat. Parasiten kommer för alltid finnas där. Och han har lärt sig att leva med den.
Det är svårt att bli arg eller förbannad på någonting som... Det är en naturlig grej. Jag hade bara jävligt otur att det hände. Men jag skulle väl säga att jag har uppnått någon form av acceptans. Upplevelsen är jävligt tråkig och traumatiserande, minst sagt. Men det hände. Det finns ingenting jag kan råta liksom.
Du har lyssnat på Verkligheten i P3 och Alex berättelse. Gå in på våra sociala medier så kan du se bilder från Alex resa. Jag heter Elin von Wricht. Tekniker var Christer Orreteg.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.